Hej, det är jag som är Kasper Strömman, begåvad illustratör, serietecknare, framgångsrik bloggare samt otippad årets grafiker 2013. Och det här är mitt sommarprat. I det här programmet kommer jag att berätta om man blir illustratör samt framgångsrik designexpert. Välkommen än en gång, nu kör vi! För den som inte vet kan jag berätta att vi dags dato gjort 5 böcker tillsammans med min syster Nora. Soffpotatisen, Vargen som ville vara känd, Hörselhunden Hasse, Tigerkontoret och Djursjukhuset. Nora skriver och jag illustrerar. Vår första bok, Soffpotatisen, var helt klart den mest spännande. Det är en lärorik historia som handlar om en pojke och hans pappa och har många klassiska barnbokselement. Och precis eftersom den har dessa klassiska element ville jag leva upp den lite. Därför tog jag mig helt obefogade friheter när jag tecknade den och ritade pojken som en schimpans och pappan som president Kekkonen. Det här blev ju fint, tänkte jag, och helt motiverat. Om boken en gång handlar om en pappa, då passar väl landsfadern Kekkonen fint in i det här. Jag var rätt så nöjd med vad jag har åstadkommit. Vad spännande jag är som illustratör, tänkte för mig själv, och väldigt innovativ. Det är nog ingen annan illustratör i världen som är så kreativ och duktig som jag, tänkte jag igen. Jag kommer nog att få någon slags medalj för att jag är så här duktig och påhittig. Jag bjöd min syster över för att titta på mina utkast. Jag hade kokat örtte och köpt små knapriga kex från affären. Med förväntade min försökte jag avläsa små tecken i Noras ansikte huruvida hon gillade den eller inte. Nora bläddrade genom mina prints med ett uttryck som varken avslöjade det ena eller det andra. Jag hatar den, sa hon till slut. Varför kan du inte teckna mer Disney-aktigt? Vänta nu, va? Hon hatade bilderna. Men hur var det här nu möjligt? Jag hade ju innovativt nog bytt ut figuren till något annat än som nämndes i texten och detta uppskattades nu inte. Visste inte Nora om att jag trodde att vi skulle få medalj för detta nyskapande grepp? Tydligen hade hon inte förstått hur genialt jag valt att avbilda hennes fantasis alster. Men det är inte möjligt, försökte jag. Tittade du på bilderna tillräckligt noggrant? Märkte du att jag avbildat pojken som en apa och pappan som president Kekkonen? Det är nyskapande och innovativt och vi kommer troligen båda att få en medalj senare när boken ges ut. Jag inkluderade nu min syster i medaljmottagandet eftersom hon trots allt skrev i boken och kanske behövde inse vikten av vad vi skapat tillsammans här. Nora hade en rynka över näsan som man kanske kunde avläsa som avsky, men jag valde att läsa den som om hon delade min mening. Jag märkte att du ritat pojken som en apa och pappan som president Kekkonen. Det var exakt det jag avskydde i dina illustrationer. Jag hade helt klart missuppfattat vad rynkarna med näsan betydde. Varför skulle barn gilla sånt här? Frågade Nora ännu. Va? Det här var ju jättekonstiga åsikter. Det var ju såklart en tid sedan jag var barn själv, men man kan ju rätt så tydligt komma ihåg hur barnsliga många bilderboksillustrationer kunde vara, till och med för ett barn. Barn tycker om att titta på fina bilder, inte bilder som är barnsliga för sakens skull. Nora hade kanske inte insett detta. Många barnboksillustrationer är för barnsliga, försökte jag. Det vet du ju. Det här nya medaljvinnande greppet kommer att vinna barns gunst i många led föröver. Jag tror benhårt på det här. Jag tyckte aldrig att barnboksillustrationer var för barnsliga, sa Nora. Har vi verkligen läst samma böcker som barn? Och det hade vi ju såklart. Men jag insåg just nu att vägen från att ha en historia i sig till en färdig barnbok var mycket längre och slingrigare än jag hade anat. Och än så länge hade vi bara tagit det första staplande steget. Jag heter Kasper Strömman och du lyssnar på mitt sommarprat. Och om du knäpper på radio nu har du precis slungats in i den spännande berättelsen om hur jag och min syster Nora fick vår första barnbok Soffpotatisen utgiven. Jag vet faktiskt inte alls hur det gick till, men till slut lyckades jag ändå övertala min syster om att det här med att illustrera hennes berättelse med apor och döda presidenter var en helt naturlig och framförallt ypperlig idé. Kanske var det knapriga små kexen jag bjöd på, kanske gick solen och moln i något skede av min argumentation, eller kanske var det faktum att jag inte minst tänkte börja rita några nya bilder nu ni haft så mycket jobb med den här versionen som fick henne övertygad. Så nu satt vi i bussen som tog oss ut till förlaget. Det var en tidig vår, mycket pollen i luften och en sån där sol som lyser alldeles för starkt så att det dystra snödrivor som ännu kämpar vid vägkanterna blir liksom överexponerade i solskenet, om man kan säga så. Damm i luften. Mycket pölar överallt. Med de vältummade utskrifterna som jag tejpat ihop till en bok, dinglande i en tygpåse, stod vi nu på förlagets gård. Byggnaden såg inte alls ut som jag tänkt mig att en förlagsbyggnad skulle se ut. Det här såg faktiskt mera ut som ett företag som marknadsförde någonting, möjligtvis kullagar. Men sånt ska man inte låta sig avskräckas av, för skenet bedrar ju. Jag var säker på att inne skulle det märkas kultur. Okej, den envåning av byggnaden tornade sig inte precis upp framför oss, och den såg dessutom ut att vara byggd av asbest och masonit. Men inne skulle det antagligen vara skinnfåtöljer och målningar av skalder och annat kulturfolk. Kanske en antik fjäderpenna i någon monter, en uppslagen bok med skinnpärm någon annanstans. Fjäderpennan skulle för övrigt vara samma som Runeberg använt för att skriva Fänrik Ståls segnar. Jag såg framför mig hur vi antagligen skulle få ett glas portvin medan förlagsmänniskan granskade vårt utkast till bok. Hen skulle trä på sig ett par läsglasögon, riktigt fördjupa sig i bilderna, gotta sig i dem. Plötsligt skulle hänta av sig glasögonen för att meningsfullt stirra mig rakt in i ögonen intensivt och sedan utbrista kollegor med ljudande stämma, ni måste komma och titta på det här. Och kollegorna skulle tumla ut ur sina rum, samlas runt manuskriptet, det skulle utgjuta småförtjusta skrik. Sedan skulle någon börja klappa i händerna, det skulle börja som en enstaka långsam klappning, men sen skulle det andra stämma in snabbare och snabbare. Klappningarna skulle bli mer högljudda samtidigt som någon skulle ropa bravo, wow, skulle någon stämma in. Och vi skulle rådna med några, what's all the fuss about skulle jag säga, av någon anledning på engelska. Och sen skulle boken ges ut och vi skulle få medalj. Jag ringde på dörrklockan. Inga skinnfåtöljer här precis. Finns det förresten någon oskriven lag om att man ska bli erbjuden kaffe när man tar ett möte? För den lagen var tydligen inte kraft här. Det isade inom mig. Jag förstod att nu var vi på laglöst område. Hade vi kommit fel? Var det här ett förlag överhuvudtaget och skulle vi snart börja förhandla om kullagerleveranser? Vi satte oss i förlagsmänniskans rum. Min syster Nora hade träffat henne förut, men jag tyckte inte att deras relation såg överdrivet avspänd ut för det. Snarare formell. Luften var tjock och syrlig inne på kontoret, som det kan vara på ett hus byggt 1972 av enbart spånskiva och vått knäckebröd. Läsglasögonen uppenbarade sig ändå på nästippen. Just det! Nu var det bara att luta sig tillbaks och invänta applåderna. Jag småpratade lite för att lätta upp stämningen, men insåg snabbt att det inte uppskattades alls. Jag svarade därför snabbt på en av mina egna retoriska frågor och förblev sen tyst. Så som de sociala reglerna såg ut här var det tydligen så att man väntar på applåderna utan att prata på själv under tiden. Det blev väldigt tyst i det lilla rummet. Man kunde höra hur våren rasade utanför. Snön från sulorna på mina grova vinterkängor hade gett upphov till en minipöl på det nytta plastgolvet. Nej, men vad är det här nu för skit? Frågade förlagsmänniskan. Ja, hen sa ju naturligtvis inte så, men jag kunde se på hennes min att mina konstnärliga alster inte alls var uppskattade i de här knutarna. En rynka hade nämligen uppenbarat sig ovanför näsan, vilken i kombination med de utvidgade näsborrarna inte borde gått. Jag blev iskall inombords. Nej, just det. Man måste ju vara dum i huvudet för att avskildra en hyvens liten pöjk som en apa. Men än hade ingen dom lästs upp. Det här var den värsta skit jag någonsin sett, sa nu förlagsmänniskan, den här gången högt. Nu ska det ju sägas att hen använde såklart inte just det här orden, men det var den nonverbala meningen jag tog med mig från hens kroppsspråk. Högt sa hen, varför skulle barn gilla sånt här? Exakt det orden. Just det, ja. Fast nu var det jag som blev lugn inombords. Det var ju tydligt och klart att den här förlagsmänniskan inte visste om medaljen som vi skulle få för boken. Det är ett nytt och fräscht grepp, försökte jag. Döda presidenter är det senaste inom barnboksgenren. Förlagsmänniskan tittade på mig utan att säga någonting alls, samtidigt som hen skakade på huvudet. Det fanns ett nytt uttryck i hennes ögon som jag först hade svårigheter att avläsa, men som jag sedan tolkade som den renaste formen av förakt. Vi blev utkastade från förlaget direkt. Det skulle inte bli någon barnbok för några av mig. Nu fick vi ju då i alla fall vår första barnbok utgiven på ett annat förlag ett par månader efter att jag först blivit nekade med min syster. Och det kändes ju fint. Det hade hunnit bli höst. Men plötsligt kändes det som om dagarna ljusnade igen. Jag bodde i en delad lägenhet på Lönnrotsgatan med högt i tak och komma ihåg att jag stolt staplade upp de nytryckta böckerna i min lilla bokhylla som jag hittat i någon container. Det knakade i fogarna när man öppnade dem och det luktade fränt av trycksvärta. Bokhyllan för sin del var gjord av spånskiva, hade tydligen någon varit vit och luktade alltid lite kiss, fast jag tyckte jag rengjort den jättenoggrant. Jag har hunnit bo i många delar av lägenheter i mitt liv, speciellt då jag studerade i London. Och det där är ju ingen grej längre, och det har absolut ingenting kvar av den där hippie-auran som jag tänker mig att många i mina föräldrars generation ännu förknippar med delat boende. Men så här efteråt när jag tänker efter har jag ändå tänkt tanken att det här måste ha varit i den tiden i mitt liv då jag kommit närmast det hur folk tänker sig att ett konstnärsliv måste se ut. För lokalen i sig var spännande. Säkerhetslägenheten hade varit läkarmottagning på 60-talet, så det betydde att ett handfat och rinnande vatten dragits in i var och ett av de sex rummen som var grupperade runt ett stort, långt, tambursliknande utrymme som måste fungerat som väntrum i tiden. Senare hade lägenheten också fungerat som någon slags mötesplats för Jehovas vittnen eller mormoner på 80-talet, fast här blev det lite oklart med fakta. Hur som helst var en av oss som bodde i lägenheten reggae-producent, vilket kryddade boendet. Det betydde nämligen att när som helst man kom hem satt ofta ett par jamaikanska artister och myste på soffan. Jamon, kunde det säga. Jamon, svarade jag då. Vi hade också en dokumentärfilmare som så vitt jag vet inte jobbade så värst mycket med dokumentärer, men som kompenserade med hans svartlackerande naglar. Och en 22-årig tjej som tydligen hade någon slags alkoholproblem kombinerat med kärlek till punkrock. Så att om ett tyskt punkband saknade logi i natten så fick de gärna övernatta i vår rymliga tambur/väntrum. Dessa tyska punkare var för övrigt väldigt artiga, speciellt då de alla i turordning kikade in på natten och frågade Entschuldigung, är detta toaletten? Allt detta var jag varje fall ingenting jämfört med lägenheten ovanpå där det bodde fem tjejer som hette Minna. Och det är någonting som är för bra för att hitta på. Jag älskar förresten hitta på saker för att bara sen säga för bra för att hitta på. Kanske var det tre stycken minnas som bodde där uppe, vem vet. Det är i varje fall ingen som någonsin kommer att kolla upp det där, så jag kommer antagligen att fortsätta berätta om de mytomspunna fem minnorna som bodde i övervåningen så länge jag lever. Möjligtvis ökar jag antalet till sex i något skede, men där börjar bli lite riskabelt. Risken finns ju att ingen tror på mig längre, så vi säger att det fanns fem minnor som bodde ovanför oss. Hur som helst. Min syster kom och hälsade på i vår mysiga hälsovårdscentral. Hon hade nyss fått en bebis som hållade ner på min säng som jag hade bäddat med mitt allra finaste loppispåslakan. Hej, sa jag. Hej, sa Nora. Bebisen sa ingenting. Den lekte med en skallra. Gardinerna var fördragna och det var skumt i rummet fast det var mitt på dagen. Man kunde höra en lastbil köra förbi. Jag såg precis den första recensionen av vår bok, sa Nora. De hatar den. Jag har aldrig trott riktigt på det där att det skulle vara någon vidare stor skillnad på Sverige och Finland. Och om inget annat så har jag tänkt på dem som ett enda stort land, vilket historiskt sett såklart har varit fallet. Med liknande seder, klimat, arkitektur och lösgodis i jättepåsar i affärerna. Men en väsentlig skillnad tycks finnas. Nu blev det ju så lyckligt att vår barnbok Soffpotatisen också gavs ut på finska och den var inte direkt kritikerrosad. Tvärtom. Recenterna var väldigt gnälliga. De tyckte färgerna var för bjärta. De tyckte huvudpersonerna var väldigt konstiga och undrade om barn gillar sånt här överhuvudtaget. Dessutom tyckte de att livet var riktigt jävligt överlag, men det var såklart något man bara kunde läsa mellan raderna. Som tur var blev boken också recenserad i Sverige och där tyckte man annorlunda. Svenska Dagbladet skrev om glädjen i processen, om den särpräglade fantasin i boken och absurda inslag som skapar en gåtfull aura. Det pratades om ett möte som det slog gnistor om. Vi rådnade med Nora, vi tittade på våra skospetsar och sa äsch och mumlade någonting om att det där är ju bara en recension bland många. Det är inte så mycket att bry sig om. Men boken var omtyckt i Sverige och den sålde slut på nolltid. Det gjorde oss väldigt glada och fick oss att göra många böcker till under de följande åren som handlade om vargar, revar, kaniner och hundar. Jag ritade så tuschen gnisslade mot det hala pappret jag gillar så mycket och Nora skickade mig en ny historia typ varje vecka för överseende. Vi var väldigt ivriga. Men efter att ha hållit på med våra små barnböcker i flera år kom jag plötsligt fram till en insikt. En fasansfull insikt. Vad var det egentligen jag höll på med? Jag tog fram min telefon och ringde min syster. Ring, ring. Hallå, Nora Strömman. Nora, det är ingen som bryr sig om våra barnböcker. Min syster svarade ingenting. Duggade hon på någonting? Lyssnade hon ens? Hallå, Nora, är du där? Har du insett att våra böcker är helt irrelevanta och ingen bryr sig om dem? Nej men Kasper, det där är inte sant. Det gör de väl, eller? Barnen gör ju kanske det. Kanske. Du måste väl antagligen fråga något barn om 20 år vad de tyckte. Skriva barnböcker är inget man gör på kort sikt. Nora hade ju rätt såklart. Så med andra ord måste jag fråga någon ung vuxen om 20 år, och vad skulle hen säga då? Visst kommer jag ihåg syskonen Strömmans barnböcker. De böckerna kastade en skugga över min barndom. I själva verket kunde man säga att det förstörde den. Ja, ja, sa jag. Du har rätt såklart. Vad fånigt av mig att ringa ett sådant här samtal. Hej då. Vi får prata om det senare. Klick. Men inom mig förstod jag att någonting måste hända. Man kan inte hålla på att göra barnböcker i oändlighet som säljer så där och dessutom förstör barns framtid. Det kändes som det var dags för något nytt. Eller kanske inget helt nytt, men en diversifiering. Så jag började designblogga. Egentligen gillar jag ju inte alls datorer. Jag tycker hela den här grejen av att om när man drar kontakten ur väggen försvinner allt, inte tilltalar mig speciellt mycket. Helst av allt ska jag göra små tidningar, men tyvärr som det ser ut nu så är de ju på väg till samma ställe som CD-skivan, så det är liksom ingenting att satsa på. Nu är det ju säkert minst 2 av alla de 4 lyssnare som lyssnar på det här som ropar nej, det är inte sant. Jag förnyar precis min prenumeration och lyssnar hela tiden på CD-skivor. Men det kanske berättar mer om den här radiokanalens demografi än något annat. Dessutom slår jag vad om att samma lyssnare inte alls saknar sådana datordisketter som man ännu hade i slutet av 90-talet. Jag höll i varje fall på med mina små fanzines i många herrans år innan jag slutade. Esteban var namnet på dessa små kopierade tidningar jag höll på med, och det glädde mig enormt. Jag lade ner mycket tid på dem. Höll på och skrev krönikor av påhittade personer, ritade serier och sådär. Mycket sånt som jag håller på med på bloggen nu för tiden. Men sen inser man ju i något skede att det liksom inte är värt mödan om 50 personer får tag på en tidning. Då är det mycket mer praktiskt att blogga. För då kan man med mycket mindre möda ha 10 000 människor som läser samma grejer. Men det är såklart inte lika roligt, för man får inte hålla på och layouta och hålla på med sina små tidningar. Jag saknar i varje fall fanzinet och kommer antagligen också att sakna dagstidningen. Men hur som helst så steg jag nu in i designbloggens spännande värld. Jag skrev om sånt som verkade roligt. Saker jag såg på stan. Mjölkkartonger. Tog lite bilder av statyer och gick på loppis. Sen intervjuade jag såklart fiktiva personer och redesignade den finska flaggan. Sådana saker som alla gör nu och då. Den ursprungliga planen var faktiskt att skriva en ABC-blogg, det vill säga bara inkludera saker med estetik lånade från den populära bensinstationskedjan. Men om någon grej bär av i en viss riktning, så då är det bara att hålla i och rida ut den. Och det var precis vad jag gjorde. Min smidiga plan var i varje fall att om bloggen blev bra och folk läste den, kanske det kunde intressera sig också för andra saker jag höll på med, såsom barnböckerna. Vad smart av mig, tänkte jag för mig själv. Det är nog ingen annan som kommit på att göra lite ditten och datten på sidan om det man håller på med tidigare för att framstå som en välrundad människa. Ja, det skulle inte förvåna mig om det vankas medalj igen. Och förvånansvärt nog fungerade planen, men bara delvis. Bloggen blev populär ganska snabbt, och plötsligt kunde okända människor på stan komma fram och säga hej, för de läste minsann min blogg och de kände igen mig. Eller okej, det här hände typ 2 gånger. Och den andra gången var det faktiskt bara någon som ville komma fram och säga att jag stulit idén till min senast publicerade seriestrip från första avsnittet av Girls. Ja, jag ritar serier också. Och jag skäms lite, men jag tänker efter så fanns det nog vissa likheter mellan avsnittet och min serie. Men ingen intresserar sig ännu heller för böckerna. Istället var jag nu plötsligt designexpert. Det behövs tydligen inte speciellt mycket för att man ska kunna påstå sig vara expert på design. Det handlar ju egentligen bara om åsikter, och om man kryddar lite med årtal och saker man googlar på Wikipedia kan man framstå som riktigt beläst. Visste ni förresten att Savoyvasen, ni vet den som i folkmun kallas för Aaltovas, från början hette Eskimo-mammans skinnbyxor? Fascinerande, eller hur? Någonting jag googlade helt nyss för att verka påläst. Nu började hur som helst telefonen ringa med en helt annan frekvens än förut. Plötsligt satt jag i mötesrummet på ett produktionsbolag där det helt seriöst berättades åt mig att det höll på att söka programledare för ett designprogram, och nu frågade någon om jag var intresserad. Skojar ni, frågade jag. Jag vet väl ingenting om design. Ja, men vi vet ju att du driver en framgångsrik designblogg. Då måste du väl veta någonting. Du verkar beläst. Jag tyckte själv det där om Eskimo-mammans skinnbyxor var jätteintressant. Men har ni ens läst bloggen? Där står väl ingenting vettigt överhuvudtaget. Det är en humorblogg först och främst. Det blev inte ett speciellt långt möte. När vi skildes åt gick båda åt varsitt håll, skakandes på huvudet. Sen blev jag ju också såklart inbjuden på middag av Helsingfors stad för att prata om hur man kunde leva upp vissa gamla byggnader och generera besökare till kulturella tillhåll. Jag föreslog såklart att vi ska ha mera matbutiker granne med museer och utställningslokaler. En ny Aleppo är någonting jag nämligen tycker folk behöver betydligt mer än ett nytt museum. Och det är någonting jag står fast vid. Nu ska vi komma ihåg dessutom att det här är en designexperts officiella åsikt. Men till slut så tröttnar man på allting, och själv blev jag trött på rollen som designvetare i början av detta år, så jag slutade bara rakt av, och det var jätteskönt. För nu skulle jag dela med mig av min kunskap på min nya holistiska life coaching-blogg, Kasper D. Jag heter Kasper Strömman och du lyssnar på mitt sommarprogram. Fast om du börjar lyssna nu är det nästan för sent, för det här är sista segmentet. Så egentligen ska du gå in och lyssna på podcasten istället, för det här är örenguld som man inte vill missa för något i världen. Men om du ändå väljer att lyssna nu ska jag berätta om min nya blogg Kasper Diem, som är skräddarsydd för alla dem som står inför ett vägskäl i livet. Med andra ord, de allra flesta. Jag har varit fascinerad av self-help-litteratur i många år nu. Det är någonting med pärmarna som tilltalar mig. Antagligen det där med att det utlovas så lätta recept till framgång på dem. Få vänner, rikedomar och framgång. Banta ner det till ett benrangel på bara 2 veckor. Landa drömjobbet med bara de här 10 enkla tipsen. Vad berättar ditt kroppsspråk om dig? Bli lycklig miljonär på en timme. Med andra ord, enkla manualer till ditt nya liv. Lite som att bygga ihop bokhyllan Billy fast med ditt liv då. Dessutom är det här ofta skrivet med fina guldbokstäver på pärmen. Ja, ett quick fix till ett mera framgångsrikt liv. Innerst inne fattar ju de allra flesta att det inte är riktigt så enkelt. Människan är ingen bokhylla. Och när man väl börjar bläddra i en sån här bok är det alltid samma grejer. Tro på dig själv. Ge inte upp. Kämpa. Men det är precis det jag inte vill göra. Jag vill följa 10 punkter och bli rik nu. Men alla vet ju att ändå toppar de här self-help-böckerna försäljningslistorna år efter år. För man vet ju aldrig, tänk om just den här nya boken har kommit på receptet till framgång. Vem vet? Kanske vi alla snart kan tillverka guld av saker och ting som vi hittar i köksskåpet. Och det är precis här jag ser mig själv med min nya blogg. Här och nu går jag nämligen ut och lovar att alla dem som läser min blogg får ett garanterat bättre liv. Men ni måste komma ihåg att läsa den. Nu ska ni inte tänka så mycket på Ron L. Hubbard utan snarare på Paolo Coelho eller Dalai Lama. Det ska bli platityder draperade i en lite mystisk aura och kanske lite sexig skepnad. Jag har såklart inte desto mer svar än någon annan. Men har du råd att chansa? Kanske är det jag som har knäckt livsgåtan. Då vill man ju inte missa dessa små korn av visdom som jag släpper ifrån mig för allt i världen. Egentligen ser jag ju framför mig ett liv av kaftanbärande från och med nu. En skara följare. Ett manifest skulle också vara bra. Det är ju alltid en vinnare. En idé är också att skriva ett nytt fräscht testamente som börjar där Nya testamentet slutar. Jag tänker mig att det kunde fokusera på Jesus och kanske till och med på Jesus son som det inte har skrivit så mycket om hittills. Alltså jag hittar på Jesus son helt nyss. Men det blir så lätt kontroversiellt när man blandar in statskyrkan, så en egen religion kanske ändå är säkrare. Nu vet jag ju att det här med sektledare inte heller väcker direkt positiva känslor hos alla. Men det är någonting jag måste vända till min fördel. Och det är ju bättre med starka känslor än inga känslor alls. Ni märker, min filosofi börjar utformas. Hur som helst, ni som lyssnat från början av programmet kanske kommer ihåg att i början lovade berätta hur man blir både framgångsrik illustratör och designexpert. Men man kan ju inte riktigt påstå att det programmet har varit någon speciellt exakt handbok till just de här sakerna. Men just där tycker jag har lyckats. Nämligen, jag har bestämt mig för att sluta uttrycka mig för exakt och istället bli en luddig karaktär vars ord kan tolkas lite hur som helst. Och därför vill jag nu lämna er med några meningslösa visdomsord som jag nyss har hittat på. Jag kommer att betona orden lite konstigt för att få mer känsla i dem. Därefter kommer jag att gå ut i lite vacker och suggestiv musik så att alla riktigt får tid att tänka efter. Är ni klara? Kom alltid ihåg att när du sätter dig på en tom sittplats blir sittplatsen upptagen. Jag tar en till. Livet är som en gunga. Desto mera fart du har, desto snabbare försätts din värld i gungning. Nu märker ni ju att det finns en fara här, att det blir riktiga aforismer. Men jag tar en till, och då försöker jag att det ska låta så meningslöst som möjligt. Liksom solen inte värmer på natten, har bäverns bo ingen dörr. Jag heter Kasper Strömman, och det här har varit mitt sommarprat. Och jag älskar er alla.